Karins och Peters döttrar går inte i skolan. Flickorna går i femman och sjuan, men de är knappt där. De är hemmasittare.
När hon liksom skulle då knuffas tillbaka till skolan så minns jag att känslan var att det är som att jag liksom knuffar tillbaka henne till en varggrop.
Döttrarna har autism och Karin och Peter vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp. Men det ska sluta med att socialtjänsten vill ta barnen ifrån dem. Med tvång.
Känslan av att viljan att lyssna på våran version finns inte. Den existerar inte.
Kaliber idag om två föräldrars förtvivlade kamp för sina barn. Reporter Kerstin Versell.
Kom så ska vi gå ut. Solen är härlig tycker hundarna. Kan vi sitta?
Trots att det bara är i mitten av juni är det högsommarvärme vid Karin och Peters stuga. Det är semester och dagarna är lugna. Men vid samma tid för 3 år sedan befann sig de båda föräldrarna i en mardröm där deras barn skulle tas ifrån dem.
Det här var ju väldigt chockartat liksom. Så att det var nog allt handlade nog bara om att hålla ihop och försöka skona dem från mina och våra känslor liksom.
Det här programmet handlar om Ines och Lova som egentligen heter något annat. Och det handlar om deras föräldrar som vi kallar Karin och Peter. Det är inte många som vet vad som hände. Men nu har Karin och Peter bestämt sig för att berätta. Vid det lilla köksbordet med utsikt över vattnet börjar vi nysta upp deras historia. Och vi börjar från början när deras äldsta dotter var liten.
När jag jämförde med de andra barnen i mammagruppen så märkte jag att hon hade ett mindre driv till social kontakt och inte jollrade lika mycket och sådär.
Både äldsta dottern, Ines, och hennes lilla syster, Lova, är olika de andra barnen i familjens närhet. Men de här olikheterna är inte egentligen något problem. Inte från den börjar skolan. Miljön är stökig för Ines och Lova och de mår allt sämre av att gå till skolan. Framförallt Ines stannar allt oftare hemma.
Det blev ju mer och mer att hon behövde stänga sig inne i sitt rum. Och det blev, allting blev liksom svårare och svårare med de här perioderna. Som började med sjuk och så blev det svårt att äta och det blev svårt. Allting blev svårare. Hon blev liksom känsligare och tröttare.
Karin och Peter söker hjälp hos barnpsykiatrin. De berättar att de får rådet att bära sina barn till skolan oavsett om de gråter och protesterar.
Det finns ingenting som blir bättre av det. Det kommer inte gå lättare nästa dag om man bär in dem i klassrummet.
Ja, man märkte ju snabbt att ju mer press och ju mer tvång, ju mer ångest. Den eskalerade ju bara och slutade ju i panik och dödsångest i princip.
Till slut får de svar på vad barnens svårigheter beror på. Både Ines och Lova har högfungerande autism. Det innebär bland annat att de har ett stort behov av att veta vad som ska hända och att ha det tyst omkring sig. Mats Jansson är sakkunnig på intresseorganisationen Autism Sverige. Han har många gånger hört föräldrar berätta om hur de uppmanats att bära barn med autism till skolan.
Vi kan ju inte liksom släpa eller med våld tvinga barn till skolan. Det blir ju per definition barnmisshandel. Det kommer ju leda till konflikter, det kan leda till att barnet tappar förtroende, inte bara för skolan och resten av vuxenvärlden utan också för föräldrarna. När barn inte går till skolan så beror det på att det inte fungerar i skolan.
Både Ines och Lovas begåvning ligger över genomsnittet och det finns inga misstankar om inlärningssvårigheter. Men de klarar inte kunskapsmålen i alla ämnen eftersom de inte är i skolan.
Så, nu kan vi gå in. Det är ju bussen, så.
Nästa gång jag träffar Karin och Peter är vi hemma i deras villa. De har letat reda på kartongerna med papper från olika myndigheter som de har samlat på sig under åren.
Våra nationaler, jag undrar om inte de ligger på ett annat ställe.
I journalerna, hur mycket är skrivet där?
Det är ju skrivet en notering för varje möte.
Men problemen eskalerar. I 3:an slutar Ines att äta och hamnar till slut på sjukhus. Både Ines och Lova säger till sina föräldrar att de inte vill leva längre om de måste gå till skolan.
Och jag minns att efter första omgången som äldsta dottern var hemma länge och i samtal med den här specialpedagogen, när hon liksom skulle då knuffas tillbaka till skolan, så minns jag att känslan var att det är som att jag liksom knuffar tillbaka henne till en varggrop.
Karin och Peter vände sig till socialtjänsten i sin kommun, Trosa, för att få hjälp. Socialtjänsten inleder en utredning, men redan tidigt upplever Karin och Peter att det skär sig i kontakten med dem. Socialtjänsten tycker att Karin och Peter är överbeskyddande och borde ha mer tydlighet och struktur. I flickornas journaler står det att föräldrarna bör vara hårdare med gränser och stänga av flickornas datorer när de är hemma från skolan.
Jag tror att det här med gränssättning och så, det var lite ett överspelat, för vi hade ju hållit på i ganska många år och vi hade provat olika strategier under den tiden.
Kan det ha varit så att ni lät barnen styra för mycket och att ni borde ha satt hårdare gränser?
Flickorna mådde så pass dåligt så att tydlig gränssättning och den biten, den var liksom lite för sent, eller det var överspelat lite. Nu var det andra basbehov som var starkare helt enkelt.
Karin och Peters hus ligger precis bredvid skolan i Trosa. Lova har sitt fönster mot skolgården och kan sitta och titta på klasskompisarna när de går till skolan.
Det var ju en väldigt negativ sak egentligen, för då ibland vågar de ju inte gå ut på tomten för av risken för att någon klasskompis skulle se dem, att de var hemma.
På våning 4 på Karolinska institutet vid Torsplan i Stockholm träffar jag professor Sven Bölte. Han betraktas som en av världens främsta experter på barn med autism. Vi ber honom gå igenom socialtjänstens utredningar om Ines och Lova, och han ser flera allvarliga brister. Bland annat i delarna som handlar om gränssättning.
Om man använder alldeles för mycket det som kanske andra anser är rimlig uppfostran i gränsdragning, kan det väldigt lätt vara så inom neuropsykiatri att man får väldigt, väldigt aversiva, alltså väldigt negativa reaktioner och sätter på spel hela kontakten som man har med sitt barn. Och om man inte har någon tillgång till sina barn längre, ingen kontakt längre med sina barn, då kan man inte uppnå någonting alls. Att bara stänga av datorn, frågan är vad skulle hända då? Skulle eleverna gå till skolan när man stänger av en dator? Det låter så simpelt att det nästan låter lite dumt faktiskt.
Man kan tro att det är en gris här i trädgården, inte en hund. Det är hur?
Vad skulle du säga att hunden har betytt för flickorna?
Och för min yngsta tjej har det betytt hur mycket som helst. Verkligen. Den här ovillkorliga kärleken som hon har. Och hon känner sig ensam. Och så finns alltid hundarna där. Liksom.
Och när Karin och Peter inte följer råden från socialtjänsten, så kommer nu ett förslag som blir en chock för de båda föräldrarna. Socialtjänsten i Trosa vill placera hela familjen på ett utredningshem under en period. Karin och Peter försöker förtvivlat få socialtjänsten att förstå varför de inte vill slita upp barnen från den enda trygga plats de känner till. De kontaktar experter på autism och barnpsykologer som försöker hjälpa till, men utan framgång.
Den psykolog som var med och ställde diagnosen på vår yngsta dotter, och som även har haft många enskilda samtal med henne, han ringde ju till socialtjänsten och erbjöd sig att svara på frågor och hjälpa till med information. Men de tackar nej och hänvisar att de hör av sig om de vill ha mer information.
Karin och Peter ansöker om att få insatser från en skola inriktad på hemmasittande barn. Men kommunen sätter istället in ett eget hemmasittarteam. Två fältassistenter som ska komma och göra läxor med Ines och Lova på fredag eftermiddagar och lördagar. Framförallt Lova reagerar starkt.
Insatserna som gjordes höjde ju hennes stress, för att hon kände väldigt höga krav på sig om hon skulle klara på de här fredagar och lördagar och sånt när vi hade besök och så. Att man skulle göra rätt och de bitarna.
De pressade ju väldigt hårt att det är liksom skola som gäller, och det var mycket skuldbeläggande som vi upplevde det.
och efter några veckor med kommunens eget hemmasittarteam kommer tillfället då det på allvar skär sig mellan socialtjänsten och föräldrarna. Det är påsk. Ines och Lova har sett fram emot att fira påsk och slippa skuldkänslorna över att de inte är i skolan.
Det är ju viktigt med traditioner i familjen och det ska vara påskägg och påskäggsjakt.
Men då kommer ett meddelande till Karins telefon. Fältassistenterna ska komma hem till familjen och göra läxor med flickorna på långfredagen och påskafton. Lova, som då är 11 år, tar fram sitt block och skriver ett brev som hon ber sin mamma skicka till socialtjänsten. Vi har låtit en annan flicka läsa in brevet.
Jag tycker inte att ni lyssnar på mig nu. Jag är jättetrött just nu när jag lagt ner mycket energi på att lära känna er. För att få energi så måste jag ledigt och kunna vila utan att behöva tänka på skolan. Och nu trodde jag att jag skulle få lov och kunna vila och så ändrades det. Jag har liksom inte valt att inte kunna gå i skolan.
Karin och Peter säger nej till läxläsning på påsken och efter helgen kallas de till ett möte på socialtjänsten. De tror att de ska prata om hur stödet ska se ut framöver. Men mötet tar en helt annan vändning. Socialtjänsten i Trosa vill omhänderta Ines och Lova. Med tvång tar de ifrån sina föräldrar. De har lämnat in en ansökan till förvaltningsrätten om att Ines och Lova ska placeras enligt LVU, lagen om vård av unga. Nu ska en domstol avgöra Ines och Lovas öde.
Nej, det är fruktansvärt verkligen. Just maktlöshetskänslan och att inte liksom... Känslan av att viljan att lyssna på våran version finns inte. Den existerar inte. Känslan av att tappa kontrollen och känna och tänka och veta vilka konsekvenser deras beslut kan få för våra barn.
Varför socialtjänsten anser att Karin och Peter inte klarar av att vara föräldrar till sina barn vet de inte ännu. Allt står i socialtjänstens utredningar som de fortfarande inte har fått läsa. Men de försöker försiktigt prata med sina döttrar.
Men vi var ju tvungna att på något sätt säga att det här eventet kan hända. Att ni kommer behöva under en period flytta från oss för att få hjälp. Vi var ju tvungna fortsatt att försöka få det att låta som någonting positivt eller bra. För att om det skulle hända så behövde vi ju liksom inge hopp till dem. Att det, liksom, det här var någonting bra.
Tyngst är beskedet för Lova. Hon tror att hon har svarat fel på socialsekreterarens frågor och att det är hennes fel att hon och Ines kanske ska behöva lämna sitt hem och sina föräldrar.
Hon trodde att hon kanske hade ställt till någonting med genom att svara fel på frågorna hon hade fått. Och så då. Så det var hon väldigt orolig för. Då.
Hon hade ju märkt att handläggaren hade reagerat på vissa saker. Så det var det som gjorde henne orolig för att hon hade svarat fel och gjort så att det blev fel. Liksom.
Till slut får Karin och Peter utredningarna i sin hand. De läser och försöker förstå, men frågetecknen blir bara fler.
Hur känns det att plocka fram de här papperna och tänka tillbaka?
Jag blir illamående.
Jag har adrenalin på slag. Jag känner pulsen har ökat upp. Jag tror inte att de har läst någonting om flickor med högfungerande autism.
Vad tänker ni om det?
Fruktansvärt. Och hemskt. Och rätt så säkert.
Ska man splittra en familj för all framtid om man inte ens har läst in sig på de grundläggande orsakerna och diagnoserna? Sen kan ju beslutet ändå bli att man tycker att LVU är det bästa alternativet för barnen. Men då har man ju i alla fall en bakgrund att luta sig mot och kunskap.
Men det är någonting annat som också är konstigt med Ines och Lovas utredningar. Trots att båda flickorna har autism har de väldigt olika svårigheter. Men lägger man de båda utredningarna bredvid varandra så ser man att delar av dem är likadana. Till exempel står de båda flickorna att de har samma kläder på sig vid varje besök, trots att deras problem var väldigt olika.
Den äldsta dottern har ju problem med kläder och vill väldigt gärna ha samma kläder, lika kläder som liksom man har gått in och som är mjuka och sköna och så. Så det var ju ett problem, men där har vi ju fått försöka, om man får tvätta på nätterna och sånt för att de ska hålla sig hyfsat rena i alla fall. Även om det blir slitet då. Så. Men den yngre dottern, hon hade ju istället problem med OCD med, och duschade och böt kläder flera gånger dagligen. Så där har jag ju svårt att förstå att det kan stå i utredningen att hon har samma kläder igen.
Kaliber har försökt ta reda på hur vanligt det är att beteendet hos barn med autism misstolkas som omsorgsbrist hos föräldrarna. Men det är svårt att dra några generella slutsatser från de domar vi läser, eftersom den formella orsaken till omhändertagande ofta är omsorgsbrist. Kaliber har dock pratat med flera experter som säger att de ser det här problemet gång på gång. Intresseorganisationen Autism Sverige har de senaste 20 åren sett många liknande fall. Mats Jansson är sakkunnig utredare på organisationen.
Det som är slående, det är ju hur lika de här situationerna är över tid. Det handlar mycket om skolan, att man inte kommer till skolan, men det handlar också om att man, vad man har för kläder på sig när man kommer till skolan. Överhuvudtaget så tittar man väldigt ofta på saker som är som är ganska vanligt förknippade med autism. Det kan handla om social kontakt och social ömsesidighet och sånt här, som ju per definition är autism, där man ändå tolkar det som omsorgsbrist hos föräldrarna.
Utredningarna handlar också om att flickorna åt middag på sina rum. Men Karin och Peters förklaring om varför det var så finns inte med.
Men är det inte så att de borde ha ätit vid matbordet med tanke på att de var så stora?
Min reflektion är väl det att hade de inte ätit på sitt rum, då hade vi fått mycket större problem med att få i dem mat. Ena dottern, hon har varit som sjukast, så då har hon legat i sitt rum med en neddragen gardin. Legat i sängen och vissa perioder åt hon potatismos och glass. Det var det som gick ner som var lätt att svälja. Liksom. Så det, då är inte prioriteten att de ska äta vid matbordet, utan då är prioriteten att de ska äta. Det är så det har varit.
Mats Jansson har tidigare varit expertvittne i förhandlingar om LVU i förvaltningsrätten. Han menar att mat och kläder är två frågor som ofta återkommer i utredningar där symptomen på autism misstolkas som omsorgsbrist.
Vi har ju en perceptionskänslighet, alltså en överkänslighet för sinnesintryck som gör att det kan vara svårt med vissa material, sömmar på insidan av kläderna, tvättrådslappar med mera. Där man då i de här utredningarna bara noterar att barnet har samma kläder eller kommer till skolan i mjukisbyxor fast inga andra barn har det. Men man går inte in och tittar på bakom hur funkar det här när man har autism. Är det ett udda drag när man har autism? Det tittar man inte på, utan man tittar på och jämför med sin egen föreställning om vad barn ska ha för kläder på sig.
En annan sak som tas upp i båda flickornas utredningar är att när socialtjänsten har varit på besök så har det hängt ballonger kvar i taket från familjekalaset på Ines födelsedag. Hon ville behålla ballongerna så de hängde kvar några veckor efter kalaset.
Att det sparade oss lite energi och vårat barn lite energi och låta den där ballongen hänga kvar, så kunde det väl få vara så.
Och Sven Bölte, som är en av världens främsta experter på barn med autism, pekar på stora brister i utredningarna.
Det är framförallt då, ska jag säga, tre saker som jag reagerar på. Det första är att man skriver väldigt lite om skolan och skolans insatser. Och i skollagen ska ju skolor också ansvara för att elever får en passande skolgång. Och det står ingenting där om det har funnits en, till exempel specialpedagogisk utredning och vilka anpassningar som har gjorts. Det andra är att man inte riktigt vet om det här är en vårdfråga. Alltså om det är kanske bristande vård som ligger till grunden. Om det egentligen vården som skulle faktiskt ta ansvaret för situationen något mer. Och sen det tredje är att man får inte veta så mycket om vad föräldrar anser, vad de har gjort och framförallt vad flickorna själv tycker. Så att det är ganska många dimensioner som är ganska oklart faktiskt.
Välkommen till Trosa kommun. Vi tar strax emot ditt samtal.
Vi hör av oss till chefen för socialtjänsten i Trosa, Lisbeth Lampinen, för att fråga hur de resonerat och för att hon ska bemöta den kritik som riktas mot socialtjänsten. Vi har en fullmakt från Peter och Karin. De vill att socialtjänsten uttalar sig om deras fall.
Men jag behöver ju se vad det är för frågor och vad det är för fullmakt, hur den ser ut och sådär. Generellt kan jag ju svara på det mesta, hur man, och sen är ju alltid alla ärenden unika, så är det ju. Absolut, ja, vi kan träffas. Ja.
Karin och Peter har själva vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp när flickorna inte går till skolan. Och socialtjänsten föreslår insatser samtidigt som de startar en utredning. Men en del av förslagen säger Karin och Peter nej till eftersom de anser att de snarare skadar än hjälper barnen. Kaliber har tagit del av flera långa inspelade möten som Karin och Peter haft med socialtjänsten efter att ansökan om LVU skickats till förvaltningsrätten. Rubrikerna för mötena har i huvudsak varit att prata om en handlingsplan för insatserna kring skolarbetet, vilket Karin och Peter tycker är svårt när de inte vet vad som kommer att hända med Ines och Lova. De konfronterar istället socialtjänstens chef Lisbeth Lampinen för att få svar på varför deras barn ska omhändertas. Socialtjänstens chef ger till slut ett kort svar men vill sen återgå till att prata om handlingsplanen som mötet skulle handla om.
När vi i socialtjänsten erbjuder frivilliga insatser och man tackar nej till allt som erbjuds.
Och ja, allt oron, som erbjuds, ni har erbjudit
och oron kvarstår fortfarande. Då behöver man ju se till att barn får den hjälp de har rätt att få och det stödet.
Vi har varit så hjälpsökande så det är ingen som kan säga att vi tackar, alltså inte vill ha hjälp, men däremot har vi sagt nej till insatser som vi vet är fel, som skadar våra barn.
Jag tänkte, ska vi återgå till den här handlingsplanen och
det är bara ganska,
den här,
det är bara ganska,
jag lyssnar,
ganska
men vårt uppgift idag var att gå igenom handlingsplanen, titta om ni tycker att ni vill jobba efter den och sen då startar vi nästa vecka på tisdag.
Men vad är syftet med det här?
Syftet är, det står där, det syftet är att till exempel fältarnas uppgift är att få bara en brygga mellan skolan och hemmet. Och vi har också tidigare som fortfarande ligger kvar att åka tillsammans med en av föräldrarna, tillsammans med fältarna och titta på skolan utsida. Hur ser det ut när det inte folk? Det är syftet, att närma oss det här.
Men om och ni handlingsplanen, tänker på hem så kommer de inte gå på de skolorna.
Och handlingsplanen syftar också till att stötta föräldrarna i rutiner, i regler för att kunna hjälpa sina barn.
Karin och Peter sitter på nätterna och skriver bemötanden av det som står i utredningarna. De anlitar en advokat som företräder dem i förvaltningsrätten och flickorna får ett eget juridiskt ombud. Till slut är dagen inne. Det är dags för domstolsförhandlingen som ska avgöra om de får behålla sina barn. Föräldrarna tittar på varandra när jag ber dem minnas den här dagen. Det är tydligt att det är jobbigt att tänka på. När deras mål ropas ut i högtalaren i förvaltningsrätten i Linköping får de gå in i salen och sätta sig mitt emot socialtjänstens representanter och deras ombud.
Nej, det var ju någon kombination av jätteillamående och bara overklighetskänsla och panik. Och samtidigt någon slags fokus i det. För att det var så mycket som stod på spel.
Under förhandlingen hörs både expertvittnen med kunskap om autism och flickornas egna ombud. De vittnar om vad det skulle innebära för barnen att lämna sitt hem och sina föräldrar. Socialtjänstens ombud framhåller att föräldrarna har brustit i omsorgen om sina barn. Bland annat genom att inte hålla på rutiner och se till att de kommer till skolan. Och efter domstolsförhandlingen kom väntan. Väntan på samtalet som skulle avgöra om Karin och Peter fick behålla sina barn.
Jag gick ju undan för att jag visste att jag skulle få beskedet. Och då blev det så att jag hamnade precis vid vattnet och tog emot beskedet.
Vad tänkte du när du såg numret på displayen?
Oj, jag kommer mer ihåg min liksom kroppsliga reaktion. Det blev ju som extrem adrenalin på slag. Illamående, hjärtklappning, allt på en och samma gång.
Men mardrömmen är över. Förvaltningsrätten avslår begäran från socialtjänsten i Trosa. Domstolen har kommit fram till att det inte finns grund för att omhänderta Ines och Lova. Karin och Peter får behålla sina barn.
Det var liksom uppdämning av rädsla och alltihopa som bara släppte. Så att det vart ju en enorm fyrverkeri av känslor. I den stunden var det ju bara glädje och lättnad.
Kaliber har gått igenom alla LVU-ärenden som Trosa kommun har haft de senaste 5 åren. Inget annat ärende rör autism eller skolfrånvaro. Vi vill fråga kommunens ansvariga om vilken kompetens de har på det här området. Och vi vill också att de bemöter den kritik som riktas mot dem. Men vi får ingen intervju, trots löften. Socialtjänstens chef Lisbeth Lampinen meddelar när vi skickat våra frågor till henne att de inte kommenterar enskilda fall. Trots att vi har fullmakt från föräldrarna där de vill att kommunen ska svara på Kalibers frågor. Istället får vi några generella skriftliga svar. Vi ställer bland annat frågan om vad socialtjänsten i Trosa har för kunskap om autism och autismspecifika frågor. Lisbeth Lampinen skriver i sitt mejlsvar.
Här ser vi ett förbättringsområde, men vi har genom uppdrag psykisk hälsa tillgång till en digital utbildning om olika funktionsvariationer där autismspektrat belyses. Vi har också haft en utbildning för medarbetarna kring detta område med en specialist från vård- och omsorgskontoret.
Hon skriver också att förvaltningen har rutiner och riktlinjer som förnyas vid behov. De rådfrågar också experter när det behövs. Att bo kvar där allt utspelat sig blir inte hållbart för varken barnen eller för Karin och Peter. Och de väljer att flytta. Flickorna får plats på en skola som fungerar för dem. Och föräldrarna berättar att även om de inte går i skolan varje dag så är de inte längre hemmasittare.
Om man på något sätt skulle försöka vända på perspektivet och fundera på socialtjänsten i Trosa som vill hjälpa era barn. Vad tänker ni då?
Jag tänker att jag måste tänka för att inte tappa liksom någon slags tro på människan överhuvudtaget att deras intentioner säkert var det. Men det som jag inte kan förstå och inte förlåta det är när man tar beslut med bristande underlag och bristande kompetens för det man tar beslut om.
I ert fall så fungerade ju systemet, om man säger så. Ni vann i förvaltningsrätten. Sen är ni 2 vältaliga personer som har haft möjlighet också att lägga ner tid och resurser på det här. Vad tror ni att situationen skulle vara om ni inte hade varit det?
Nej, det är ju, då hade vi förlorat. Det är jag helt säker på.
Och... ja, men om ni tänker på framtiden då, vad skulle ni önska att flickorna är om 10 år?
Att de mår bra och har en meningsfull tillvaro. Det är det enda jag önskar dem. Att de hittar sin plats.
Reporter Kerstin Versell. Slutmix Fredrik Nilsson. Produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. Jag som producerat heter Annika H. Eriksson. Vi hörs igen nästa vecka. Då handlar det om det här.
Det går inte att förstå hur mycket vatten det är.
Jag ser med kistan flyter.
Efter alla de här åren när man har sett översvämningar så kan man inte vara förvånad.
Till och med frysboxen är flöt.
Om du går upp över här så kan du få se vilka raviner det är. Det är helt otroligt.
Alltså det är ju ingen prioriterad fråga. Du vinner ingen val på avloppssystem.